Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows, and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the good old
hallå, hallå,
hockey
hallå, 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 hallå,
hallå.
Hallå.
Och välkomna till NHL-podcasten med Jonathan Bambi Ekeliv i Stockholm och mig Per Bjurman i New York. Tillbaka efter avslutat värv i Stanley Cup och andra tjänst. Nu är NHL-säsongen faktiskt över på det sättet.
Det är slut.
Ja, det man kan ju säga så här att NHL-säsongen 2017-2018, den nådde sin slutpunkt när det var awards i Vegas och det var klart.
Ja,
och dagen efter var det draft i Dallas. Då började säsongen 2018-2019.
Ja,
vi är ju där nu, verkligen. Ja, hur som helst, vi är också framme vid avsnitt nummer 203 i den här bloggen. Nej, i den här podcasten.
Ja, precis.
Ja. Det är inte alltid
inte
lätt att hålla isär blogg och podd. Men det här är ju podd i högsta grad. Vi sitter och babblar.
Ja, vi sitter och babblar som bara nämnt.
Ja. Ja, och allt bra med dig i Stockholm? Jag hörde att du är svettig idag.
Ja, alltså jag var lite orutnöjd idag. Jag har ju upplevt en klassisk svensk midsommar här med sill och potatis och så vidare. Och regn förstås. Det ingår ju också.
Ja.
Och en tung svensk fotbollsförlust mot Tyskland.
Ja, fy fan, det kan nog vara den värsta, det måste ju vara den värsta landslagsförlusten någonsin, alltså vad det gäller svidande, hur hemskt det var.
Ja, alltså det enda jag kan komma på i min livstid i alla fall, som inte är så mycket att skryta om kanske, för den är ju inte jättelång, men det var ju 2002 mot Senegal när de åkte ur det, på så kallad Golden Goal som det hette en gång i tiden.
Ja.
Men det här är sista sekunden.
Nej, det här är ju värre. Det här är ändå värre på något vis. Det är alltså, som sagt, det är världsmästarna och det är Tyskland. Och det är 5 minuter in i övertid på så grymt sätt. Jag satt på läktaren på pressläktaren i Dallas under draften. Vi var ju nere på 6:e, 7:e rundan där.
Ja,
så jag hade kopplat bort och satt och tittat på, hade en stream.
Du zonade ut lite grann när några ytterligare svenskar valdes där i som val 206 och så vidare.
Ja, men fy fan vad hemskt. Jag hade dessutom finländska och norska kollegor runt mig som passade på att skadegrada.
Ja, just det. De förstår ju inte. De förstår inte bättre i sådana tillfällen liksom.
Nej, det höll på att bli krig. De tycker det är kul när det går dåligt för Sverige i idrott. De kan inte dölja det.
Nej, jag förstår det. Jag har upplevt liknande också. Jag ska ju faktiskt till Finland här imorgon, eller på torsdag ska jag åka dit. Jaha. Jag ska fira min 90-åriga mormor.
Åh, vad härligt. Hälsa, vad heter mormor?
Mormor Karin.
Ja. Mm. Ja, just det. Hon är finlandssvensk.
Exakt.
Mm. Och då börjar du prata så här.
Ja, då kopplar jag över till den här som jag hör.
Ja, själv ska jag åka till Dalarna om 2 veckor. Då kopplar jag på Dalmore och blir med så här då.
Ja, just det.
Kommer till Borlänge, då pratar vi så här.
Ja, jag gillar ju den där. Jag ska sluta imitera den något nu och försöka här med. Jag har inte samma, det är inte samma klass.
Nej.
När du kopplar på den riktiga Dalmålet.
Nej. Ja, som sagt, jag är tillbaka i New York och det är färdigrest och ska sitta här och still i 2 veckor. Det ska bli skönt, även om jag tycker det är väldigt... Jag är dålig på att vara ledig, har jag blivit. Jag tycker det är frustrerande efter några dagar och inte ha lite stress och något.
Nej.
Att skriva.
Nej, jag noterar att du uppskattar inte det. Du vill helst sitta och skriva intron på 11 000 tecken.
Ja, och hasta runt i världen och krångla och jävlas.
Ja, precis, släpa runt på den där stora väskan.
Ja, har lite ångest och nervös för att inte ska hinna få fram saker i tid och så.
Just det, och bagarväckning monumental och sådär. Det saknar du när du ligger och drar dig på morgonen istället.
Ja, man ska ha en mening med sitt liv, annars är det, kan det vara.
Ja, jag förstår.
Ja, nej, nu ska vi inte överdriva. Det är skönt att vara här också, inte behöva gå, ha bagarväckning.
Ja, jag förstår.
Men jag försöker få till en övergång här hela tiden, men det går inte. Men färdig rest som sagt, men vi börjar med det sista som hände där då, som jag fick uppleva lite av den här stressen ändå. Och det var ju awards då i Las Vegas. Och det hände väl inget jättesensationellt, men man får betrakta det som en svensk triumf där ändå. Vi fick ju Victor. Framförallt vann ju Norris Trophy som tredje svenska back i historien. Och även William Karlsson vann Lady Bing. Och Bröderna Sedin fick sin King Clancy och sitt formella avsked från ligan.
Ja, precis. Alltså, det var ju vackert på alla sätt och vis. Hela, alltså, och som du säger, ju svensk synpunkt så var det verkligen en succé. Alltså, jag måste stanna till lite extra vid Norris Trophy ändå, inte bara för att det är en Tampa Bay-spelare som får det, utan det här backundret som vi kanske kommer komma in på när vi snackar lite om draften också. Men det är alltså, du sa att det var den tredje svenska backen som har fått Norris Trophy, men om jag räknar rätt så är det ju 10 Norris Trophy till Sverige på 2000-talet.
Ja visst, Niklas Lidström vann ju 7 gånger och Erik Karlsson har vunnit 2 och Victor Hedman en. Och det anmärkningsvärda där är ju att Niklas vann sin första när han var 31.
Ja, det är ju lovande för både Hedman och Karlsson så att säga. Men han var ju ett fenomen också, Lidström, kan man säga. Men det är alltså anmärkningsvärt. Ja, det här backundret kan vi ju tjata om hur länge som helst. Det har vi gjort nu år nu också. Men alltså majoriteten av Norris Trophy-troféerna har delats ut till svenskar den här sidan millennieskiftet. Och det säger ju allt om Sveriges förmåga att få fram kompletta backar.
Ja, det är helt otroligt. Och det är ju inte alls otänkbart att vi framöver de kommande åren kommer att ha 3 svenska Norris-kandidater. Vi hade 2 i fjol. Det är inte alls otänkbart att Erik kommer tillbaks. Han vill ju få en bättre säsong än den här.
Kanske en ny miljö?
Ja, verkligen. Victor, vi har Oliver, vi har Kringberg, vi har en ny draft-etta som är back.
Ja, det är sant. Det kan man ju lägga till ekvationen nu också.
Ja, så det finns ju, det är inte alls otänkbart.
Nej, det är faktiskt verkligen intressant. Så en sån som Klingberg, han fick en 6:e mest röster till slut, tror jag. Som så när vann backarnas poängliga den här säsongen.
Ja.
Så det är ju en enorm bredd alltså.
Ja, men när man ser till de som rösterna så var det ju också ganska solklart för Victor, som vi trodde liksom. De flesta hade Victor som 1:a.
Ja, precis. För dels var han vann ju redan, som vi var inne på förra veckan, i halvtid. När det var den här vid All-Star-helgen helt enkelt, när det var en liten inofficiell omröstning. Och så fortsatte han ju minst lika bra under våren sen. Så han var ju liksom jämn hela säsongen. Och kanske lite den här faktorn som Drew Doughty vann på för något år sedan också. Alltså att han var lite do än Norris Trophy när han har varit så här dominant i en 4-5 års tid. Det kanske inte var Hedmans absolut, ja, det kanske var hans bästa säsong det här. Men han har haft flera liknande säsonger flera år. Och det kändes som att han var, att han hade gjort sig förtjänt av att få hålla den där trofén vid den här tidpunkten.
Och varit väldigt glad och stolt. Det var roligt att se. Det betydde mycket för honom. Han pratade ju mest under säsongen. Och så pratade han ju verkligen mest om laget. Och han har ju svårt att hylla sig själv. Liksom.
Ja.
Men det märkte man att det betydde mycket. Han var tredje svensk. Men framförallt som han uttryckte. Han är den första back i Tampa som vinner Norris.
Ja, du vet. Vi är inte bortskämda med sånt. Verkligen inte.
Nej. Nej, och i övrigt hade det varit lite diskussioner om Hart där. För det var ju lite mer ovisst än det brukar vara vem som skulle ha MVP-priset. Och i väst tyckte många då att Nathan MacKinnon vart rånad när Taylor Hall fick den istället. Men jag tycker, jag tror jag sa förra veckan och har skrivit också att det är liksom hugget som stucket mellan de två. För de gjorde i princip samma sak, de två.
Ja.
De bar varsitt nederlagstippat lag in i slutspelet och var helt avgörande för de lagen. De var så dominanta så det liknade ingenting. Så att, visst, det kan man ju tycka att Nathan MacKinnon förtjänade, men det gjorde Taylor Hall också.
Ja, jag tycker verkligen det. Jag sa ju förra veckan att jag tyckte ändå MacKinnon, om jag skulle välja någon av dem, och du sa Hall. Men jag har väldigt svårt att uppröra sig över att det blev just Hall. Det kändes som att det var, som du säger, hugget som stucket och väldigt liknande säsong i varsin konferens. Och på Halls sida liksom, han kanske var ännu lite mer, för jag visst, McKinnon tror jag hade, var enormt bidragande till att Rantanen kommer upp i över 80 poäng och att Gabriel Landeskog studsade tillbaka med en så fin säsong också, den, hela den kedjan. Men Taylor Hall var ju, han bar ju verkligen New Jersey nästan ensam. Alltså Nico Hischier var näst poäng bäst på 52 poäng. Medan Taylor Hall hade över 90 poäng. Så att han var ju totalt överlägsen i det där laget. Så att jag har svårt att uppröra sig över det beslutet till slut.
Ja. Sen var det ju så då att för första gången så publicerades ju våra röstsedlar den här gången. Och det förväntades ju bli mycket liv kring det, och det blev det, men kanske inte på väntat sätt. Jag hamnade ju i blickfånget. Jag vet inte om du har hört det här.
Nej, det har jag faktiskt inte hört.
Alltså. Nej, det var ju så här när folk började höra av sig till mig, hur fan har du lyckats med det här? För mina hatröster var ju då...
Jag kan gissa vilket det var. Men det säger du.
Ett Taylor Hall, två Claude Giroux, tre Nathan McKinnon, fyra Connor McDavid och fem Alex Ovechkin. Men när de publicerade röstsedeln så stod det att min nummer fyra var Connor Hellebuck.
Jag noterade det, för jag var ju tvungen att titta på alla röster, så såg jag så här, Connor Hellebuck på fjärde plats, liksom, hur tänkte Bjurman där egentligen?
Ja. Och väldigt inkonsistent med tanke på att han var nummer två i min All-Star.
Just det, du hade väl Rinnet eller Vasilevski?
Rinne. Och jag tänkte, vad fan, hur blev det här? För jag hade röstat på McDavid och tänkte, skrev jag verkligen fel Connor här? Fick lov att gå in och kolla på mejlet jag skickade i april, och nej, jag skrev Connor McDavid. Så det är något arsle på den här revisionsfirman vi använder, eller som NHL använder snarare, som har skrivit in fel bara, helt enkelt.
Det är någon för Jets-fan alltså. Det är Connor Hellebucks syssling eller någonting.
Nej, bara någon lat jävel som inte var vaken när han skrev in det. Men jag får vara glad att det inte var Connor Sherry.
Nej, precis. Ja, exakt. Det hade kunnat bli... Hellebuck, det var inte totalt orimligt. Det var liksom inte... Jag var tvungen att skala igenom. Är du ensam om det här nu? Eller? Men det var... Jag tror det var två eller tre till av alla... Var det 150 journalister? Vad kan ha varit? Som också hade Hellebuck som en kandidat. Så att, du var ju faktiskt inte helt ensam heller.
Nej, men som du kanske känner till så finns det ju få ögonblick under året när mitt stubin går av. Ja. Så det ramlade in... väldigt svavelosande mejl till både till PHV, vår intresseorganisation, och till NHL. Och det slutade med att det framfördes ursäkter och krånglades och grejade. Så det här, det liksom, jag sa åt dem att jag är för det här med öppenhet och så här, men det är mycket roligare med det om det går att lita på att de som skriver in det här inte är analfabeter.
Nej, jag kan tänka mig att det ramlar ur några ord du har lärt dig borta på i Nordamerika det här decenniet, och kanske något gammalt dalmåluttryck också, jag vet inte.
Ja, de fick sina fiskar varma.
Ja, det är fullt, det var ju välkänt också. Det var ju som sagt det första året här som det skulle vara öppet, och så blir det, gör de fel. Ja, det är klart.
Ja, och hur många gånger har de gjort sånt fel utan att vi vet om det? Det måste ju gå och lita på den här processen. Om de skriver in fel, då är ju hela...
Det hade ju kunnat bli avgörande, det kan ju bli så alltså, till slut.
Ja, det är ju... irriterande. Det känns som den är compromised, hela omröstningen. Mm. När sånt sker.
Ja, det är sånt ljus till och med som vi ska titta på den här awardsen nu. Att den har inte gått helt korrekt till. Alltså.
Nej, exakt. Mm. Ja, såg du några andra... Det var ju några underliga val, kunde man ju se här och där.
Jo, jag noterade några som kändes lite som Homer picks och så vidare. Och typ Dustin Brown som Selke-vinnare till exempel, såg jag något.
Ja, men alla får väl ha sin åsikt. Ja. Roliga tyckte jag det var att, och de publicerades ju inte då, var ju Jack Adams till exempel, för det är radiopratarna som röstade där. Ja. Och där fick ju Dave Hextall två röster.
Ja, det är...
Som årets coach.
Ja, det kan man ju verkligen ifrågasätta. Det känns nästan också som tryckfel, höll jag på att säga. Men så pass konstigt var det.
Slamkrypare, ja, nej, men så verkar det vara. Ja, det är om det. Det var kul att vara i Vegas ytterligare en gång, och den här gången så gick det dessutom bra vid bordet. Jag fick revansch på Vegas. Lady Luck och jag dansade hela natten lång.
Ja, du som hade avvisat henne för ett tag sedan och sagt att du ska inte ha att göra med fru Fortuna någon mer.
Liksom. Nej, men det gick verkligen bra.
Ja, så pass.
Ja. Ja, ja, men du, så flög vi från Vegas till Dallas då.
Draften.
Ja, det är en underlig tillställning att bevaka. Den liknar ingenting annat. Alla är där. Verkligen alla lag har ju sina... har ju stora liksom, trupper på plats och dessutom är media från alla lag där. Ja, så det finns inget evenemang som drar så mycket folk från själva branschen så att säga.
Nej.
Men när man väl sitter där som media så är det, ja, man sitter och tittar när de ropar upp namn. Liksom.
Ja, det kanske inte är det mest dramatiska upplevelsen. Det liknar inte en match direkt kanske.
Nej, men så blir det ju hetsigt då, för man ska springa och göra intervjuer med dem som kommer från ens lag eller nation.
Ja, just det.
Nu hade jag som tur så hade Thomas Ros med mig. Och
just det.
Han är ju en femstjärnig reporter som tog hand om allt sånt. Så jag kunde fokusera på att kronikera och blogga.
En så kallad skjutjärnsreporter får man kalla.
Man behöver inte sitta och oroa sig att han ska missa någonting precis.
Nej, det så kan man ju säga. Och som du säger, alltså, det bara flög svenskar hit och dit som blev draftade. Alltså.
Ja, det var ju bästa, utan tvekan bästa svenska draftåret någonsin. För till början hade vi ju nummer ett då, som bekant, ja, i Rasmus Stalin. Men sen hade vi 29 till. Och, alltså sammanlagt 30, och det är rekord med två. Vi har haft 28 två gånger. Men nu var det 30 plus två som kan räknas som svenska om man vill. I Oliver Wahlström och Mattias Samuelsson.
Just det.
Så att det var ju succé på det viset. Som väntat gick Rasmus etta. Och, ja, vad ska man säga om det? Han var såklart överlycklig och hysterin där var verkligen stor. Men jag tycker han hanterade det alldeles utmärkt.
Ja, jag har ganska mycket att säga om just det här valet. Även om vi har pratat om Dahlin till Buffalo ett tag nu, och inte minst när det blev klart vid draftlotteriet. Där, men som du säger, alltså, jag som inte ens var på plats upplevde det som att han nästan, redan när han satt där med journalister och blev intervjuad, alltså, det kändes redan då som han nästan halvsatt för att han ville sticka till planet och åka till Buffalo direkt. Han
var
så otroligt sugen, och han, alltså, aldrig någonsin kan väl någon spelare eller människa överhuvudtaget uttryckt sig så positivt om Buffalo. Alltså som han sa, amazing, och oj oj oj, dream come true, finally, och I just want to go to Buffalo, oj oj oj. Och så ser man han sitter på planet där någon dag senare med Buffalo Bills caps på så här. Och deras quarterback där har redan bjudit ut honom på att käka Buffalo Wings där, och Dahlin är lyrisk, och Jack Eichel ringer upp honom och äntligen liksom, och säsongskortsförsäljningen har ju stuckit i höjden igen där då.
Ja.
Ja, han är ju Messias, och han själv verkar supa in allting. Och, oj, oj, det, ja.
Ja, men jag tror framförallt att det ska bli otroligt skönt för honom att börja spela hockey nu. Så för det här har ju varit år när han har varit på audition kan man säga, och gjort en massa saker som han har skött utmärkt, framförallt här de sista månaderna. Men jag tror inte det kommer naturligt till honom att hålla på med det här. Liksom. Sitta i 7000 intervjuer och svara på samma frågor och vara liksom... vallas runt på olika konstiga event och visas upp och så här. Jag tror att den här längtan efter att få komma till Buffalo och köra och träna tror jag var otroligt äkta.
Ja, det håller jag helt med om, för grejen är ju nu att vi spelar här på en tisdag, och på onsdag här så är det dags för development camp redan för många lag, och inklusive Buffalo Sabres då, och då är det faktiskt dags för honom att visa upp sig för fansen och för första gången i Buffalo Sabres organisation som en officiell Sabres-spelare.
Och
till och med när jag tänker efter nu, det kanske är första gången vi får se Rasmus Dahlin utan galler. För nu är han ju, nu är han, behöver man inte ha det längre.
Nej, tack och lov. Jag tycker galler är jävligt fult. Tycker inte du det?
Jo, det är estetiskt... Så är det inte lika... Nej, det känns ju som att man är liksom separerad från resten av laget. Det är nog fel liksom.
Ja.
Man tillhör liksom inte ett vanligt hockeylag, för en måste åka runt med galler. Liksom.
Exakt. Ja, och medan det jag just beskrev inte kommer naturligt för honom, då, så kommer det är ju det han kan.
Ja,
det jag skrev, att nu finns det inget mer att fundera på. Nu är det bara att snöra på grillarna och knäppa hjälmen och göra det som ska göras.
Ja. Ja,
jag tror han kommer bara njuta av det. Samtidigt som du mycket riktigt påpekar det, så är ju det här det första positiva som har hänt för Buffalo Sabres och deras fans på väldigt länge.
Ja.
Nej, det var ju upphetsat när de fick Eichel också.
Men ändå, de förlorade ändå det draftlotteriet. Ja, exakt. De Conor McDavid, vet. De hade jublat när de förlorade mot Arizona och skrikit McDavid och liksom haft 97-tröjor, nummer 97-tröjor tryckta på ryggen när de satt under den säsongen. Så att det här är, nu har de faktiskt vunnit draftlotteriet och de får en back som de så väl behöver också.
Ja, nej, det känns som det här är mycket mer positivt.
Ja, exakt. Och som jag sa, det där säsongskortsförnyelsekvoten, den var liksom usel här innan draftlotteriet gick av stoppen. Alltså de hade en sån hemsk säsong bakom sig och slutade allra sist igen väl. Men så vinner de draftlotteriet och vet att de ska få Dahlin. Nu är det liksom tok-hype där i hockeystaden Buffalo igen.
Ja. Ja. Det ska bli väldigt spännande att följa utvecklingen här de kommande åren. Jag tror ju att det kan gå fortare än man tror. Och göra ett anständigt lag av dem i alla fall. Ja. Inte contender. Det skulle väl vara enormt förvånande. Men det känns ju som att för Buffalo så är det... skulle det vara ett framsteg bara att göra en hygglig säsong? Liksom, lämna bottenträsket?
Ja, alltså att man ändå är i diskussionen om vid slutspelsträcket. Att man tävlar om någonting.
Ja.
Att man inte medvetet vill förlora i princip. Som det har varit flera senvintrar i rad, kan man säga. Ja. Och jag tycker, som vi har varit inne på Eichel och Ristolainen och så vidare. Men jag tycker också att organisationsförändringen som gjorde förra året borde vara positiv. Alltså jag har fortfarande respekt för Phil Housley som coach.
Jag med, absolut.
Jason Botterill som har gjort det så otroligt bra med i Pittsburgh-organisationen med deras farmalag och så vidare. Han känns ju jätteredo för att ha hand om den här NHL-lag i den här fasen. Och de får in Casey Mittelstadt som ju var kung i IVM i vintras och som avslutade säsongen ganska lovande, som är med från start, precis som Dahlin nu i höst. Så att det borde kunna vända nu. Det har jag sagt flera år nu, men nu är förutsättningarna jättebra liksom.
Nu gäller det bara att få tag i en målvakt också, för att det meddelas ju under draften då att Robin Lehner får inte nytt förtroende. De kommer inte erbjuda honom nytt kontrakt. Då är det
Linus Ullmark. Emil Ullbrand, just det, du höll på att göra en klassiker igen där.
Ja, Linus Ullmark. Men det är väl oklart om de kommer att satsa på honom som första keeper. De kommer nog försöka få en annan första keeper.
Ja.
Mrazek kanske, som inte får nytt kontrakt av Philadelphia.
Ja, då tycker jag nästan Lehner är ett bättre alternativ egentligen. Ja, vi får se. Det är inte, jag tycker nästan Lehner...
Ja, vi kommer in på sådana saker. Vi ska bara avsluta det här med draften först. Mm. För att du hade ju en mock-draft. Och hur gick det med den egentligen? Dina 10 första val?
Nej, det var inte så mycket att skryta om.
det var väl allting var liksom uppkastat i luften när Montreal bröt mot konventionerna och inte tog förväntade valet utan tog finländaren, vad heter han?
Jesper Kotkaniemi, men där hade jag ju faktiskt rätt, för jag satte ju Dahlin förstås, det var, och Svechnikov, gjorde ju alla. Så där höll draften sig till konventionen. Men så tog de ju Jesper Kotkaniemi då. Och det skrällde jag också med min mockdraft då, eftersom att Montreal så desperat ville ha en center. Så att de gick lite offboard och tog den bästa centern då kanske. Men sen efter det, alltså Brady Tkachuk till Ottawa var väl ingen jätteskräll. Men sen kom ju den stora skrällen där Arizona och John Shaker, som ju älskar att vara lite udda och... inte gå efter konventionen utan ha sina egna separata listor och sådär. När de tog Barrett Hayton, en center som nästan ingen hade rankat topp 10. Som gick femma då liksom. Och så kunde Detroit helt plötsligt ta Filip Zadina som enligt de flesta var rankat trea.
Ja.
Och för några månader sedan till och med var tvåa på vissa listor. Så att, då sprack jag även min mockdraft totalt va.
Det är många som menade att Detroit kanske var de som hade bästa draften av alla.
Ja, precis. Och jag håller med där. Alltså, de fick ju verkligen två stycken, och även senare runder också. De tog Jonathan Berggren i andra rundan, en jättespännande svensk Skellefteå-spelare som var öste in poäng i J20-serien i vintras. Men de fick ju då Filip Zadina med sjätte valet, det hade de inte räknat med. De hade ju tänkt att ta en back. Kanske Quinn Hughes där som jag hade i min mockdraft, som ju spelar i University of Michigan precis utanför Detroit. Men så när Zadina var ledig, då kunde de inte bara avstå honom. De fick ju en en riktigt fin playmaker slash målskytt, alltså en väldigt bra offensiv spelare som kanske kan gå in i laget nästan redan i höst alltså. Mm. Plus då att de är som i 30:e valet fick Joe Bellino, som ju vissa hade, ja, de flesta hade åtminstone rankad topp 15. Och han fick dem då ta med 30:e valet, så att Detroit var ju extremt nöjda. De hade lite tur får man säga. Men de fick ju väldigt bra spelare.
Och Filip Sardina sa efteråt att det var motivation för honom att visa de andra lagen som hade passed honom att han skulle minsann visa dem vilket misstag de gjorde.
Ja, han hade ju något citat, det var om Montreal eller Ottawa eller båda två, när han skrev att, eller han sa att if they pass on me, I'm going to fill their net.
Ja.
Så att han var rätt hård där. Ja, det var en jättebra draft för Detroit och för Islanders vill jag säga, lägga till också, som en riktig vinnare i draften. Det känns som att vi kommer att prata mycket Islanders i den här podden. Men jag börjar med själva draften här då. För att de hade ju då 11:e och 12:e valet. Och på grund av att några lag gick off-board, till exempel Arizona då till exempel, och så hade vi ju Rangers som tog Vitali Kravtsov med 9:e valet, som också var lite tidigare än vad de flesta trodde. Det var en liten chansning, kan bli bra. Men då kunde ju helt enkelt Islanders ta två topp 10 rankade spelare med 11:e och 12:e valet. Dels Oliver Wahlström, eller Oliver Wahlström som vi kanske vill kalla honom, i och med att han har en svensk pappa, som vi pratade om så mycket i förra podden. Och Noah Dobson, en back. Så de fick en jättestor talang till målskytt och en väldigt offensivt skicklig back som kan vara NHL redo inom 1-2 år. Trots att de inom citationstecken bara hade 11:e och 12:e valet. Så de fick också verkligen fin utdelning.
Mm.
Får man säga.
Mm. Vad härligt.
Ja, vad härligt.
Det kändes som en bra draft, ett bra år alltså. Det var många bra spelare, eller hur?
Ja, det var jättemånga bra spelare, känner jag. Det var bra djup ända in i andra rundan och kanske senare så till och med. Det var kanske därför som det blev så många överraskningar, för att det fanns så många alternativ. Så jag förstår. Jag skulle vilja säga om bredden att det var just 30 svenskar igen.
Ja.
Jag skulle vilja bara återknyta det till våra Norris Trophy-diskussion. Alltså, majoriteten av de här 30 svenskarna som draftades, eller den position som du draftades mest av, det var ju naturligtvis backar. Mm. Och i första rundan när vi såg 6 svenskar bli draftade, så var 5 backar.
Ja.
Och ettan var back. Så att,
ja, Dahlin, Boqvist, med Filip Johansson gick
Filip Johansson från Leksand, ja. Nils Lundqvist, ytterligare en Lundqvist i Rangers.
Just det.
Och så Rasmus Sandin till Toronto.
Ja.
Alltså, och sen så var ju då den enda som inte var back av svenskarna som gick i första rundan, det var ju Isak Lundeström, center från Luleå, som Anaheim tog. Och alltså jag skulle nästan vilja koppla ihop det, för samtidigt så klagar vi lite på att det var inte så många svenskar i topp av den totala poängligan den här säsongen. Vi hittade liksom William Karlsson på typ 23 plats eller vad han kom. Han gjorde visserligen mycket mål, men vi hade ju inte så mycket svenska forwards topp 50 ens, medan vi har en massa backar som är extremt bra. Att vi får inte riktigt fram de där riktigt spetsiga forwardsen som liksom garanteras en plats i toppen av poängligan. Och jag tycker det var lite symboliskt i den här draften att Isak Lundeström, den enda forwarden som blir draftad här, det är en sån typisk modern svensk forward, det vill säga en tvåvägscenter som är lika bra hemåt som bakåt i princip, och väldigt ansvarsfull och mogen vid tidig ålder. Medan backarna är lite likadana, de är liksom bra offensivt men också ansvarsfulla defensivt. Det är liksom lite, det är typ samma spelartyp fast back respektive forward. Förstår du? Det är så här.
Vi är väldigt, ja, jag förstår, Jonathan.
Väldigt, väldigt bra på tvåvägsspelare i Sverige, oavsett om det är centrar, ytterforwards eller backar.
Mm.
Så att, och jag menar, det är svårt att klaga när vi har vunnit 2 VM-guld i rad med 2 olika typer av landslag. Alltså bara 3 spelare som var med i båda turneringarna. Så att det här med tvåvägsspel, det är Sveriges grej.
Ja, intressant också blir det ju sen att se vad facit blir. På draften är ju mycket, det är som sagt extremt mycket folk och extremt mycket scouter då också såklart, som är där och det här är ju liksom kulmen på deras säsong, deras jobb.
Ja.
Och de är också ute på barer och sånt efteråt. Det är mycket sånt. Och de flesta säger att egentligen så börjar andra rundan efter 10-15 val. De 10 första som är man tämligen säker på att de kommer att bli NHL-spelare. Liksom. Ja. Men sen är det otroligt svårt att veta vilka som kommer att lyckas och vilka som inte kommer att lyckas. Det är många som inte kommer det. Liksom. Det är många från första rundan som aldrig kommer att bli NHL-spelare. Man vet bara inte vilka.
Nej, man brukar ju prata om att en tredjedel i första rundan kanske knappt spelar NHL.
Ja.
Det är så pass många.
De är ju bättre och bättre såklart på skans, för det var ju mer kasta pil på tavla förr.
Ja.
Men fortfarande är det ingen exakt vetenskap.
Nej, och det är det vi ser alltså. Och så har det ju varit genom alla tider. Vi har ju bara kollat på svenska exempel som Zetterberg och Lundqvist och Patrik Hörnqvist till exempel. Hörnqvist var ju allra sist i draften en gång i tiden. Sista valet.
Ja. Så ja, det året när hans kedjekamrat Sidney Crosby var etta.
Ja, just det. Då var Hörnqvist sist. Ja. Ja, det är lite...
Crosby valdes etta och Hörnqvist sist, och nu är de kedjekamrater i ett mästarlag. Eller för detta mästarlag.
Ja. Och ja, jag menar, och så här Datsyuk, och det finns ju mängder med exempel. Så att det är ju de här okända spelarna man inte vet vad man ska kommentera i femte runda nu. Det kan ju lika med, jag menar, en sån som Jamie Benn som läste upp Dallas draftval. Han blev ju draftad i femte runda till exempel.
Mm.
Så det är ju verkligen jättesvårt. Men som du säger, förutsättningarna har ju blivit bättre nu när lagen lägger ännu mer kraft och energi på scouter. Och scoutar Europa mycket bättre. Europa scoutas ju mycket bättre nu. Och också har de ju statistik och sånt att ta hänsyn till.
Ja, jag skulle ju säga det. Och det finns fler tekniska hjälpmedel och allting.
Ja, och videogranskning och sådär.
Men du, på en annan punkt var ju draften en besvikelse då. Därför att det hade hypats på förväg om att det här kommer vi, nu kommer det att bara braka till med trader och grejer. Och det gjorde det inte alls. Det var tvärtom väldigt få trader. Mycket färre än vanligt i samband med draften. Och det var väl en liten besvikelse, Jonathan?
Ja, det var en liten antiklimax. Jag får ju ta på mig lite det som har hjälpt till att hypa upp här i de senaste veckornas poddar. När jag har sagt att, jag har hänvisat till Elliot Friedman och sagt att ni kommer inte ha sett på maken vad det kommer hända grejer här vid draften. Alltså, oj, vad det kommer att tradas stjärnor hit och dit. Liksom. Och så slutar det med att vi får ju någon enstaka fet trade vi ska prata om här. Men det var ju långt färre än vad man hade förväntat sig. Så var det ju.
Ja. Så var det. Vi hoppas att det fortfarande kan hända saker och att det blir när free agents är öppna här att dominobrickorna faller. Liksom.
Exakt, precis. Och dagarna som följer upp här nu, så det är fortfarande väldigt intensiva rykten på alla håll och kanter. Så risken är att när vi sitter och ser det här så känns det lite inaktuellt. För det kan, rätt vad det är så kan det smälla till med att dominoeffekten redan börjar nu, ikväll, vem vet.
Ja.
Det känns som att det är mycket spelare i spekulationscirkusen åtminstone.
Ja, men låt oss prata lite om vad som ändå faktiskt hände, och sen så går vi in på de rykten som fortfarande
florerar. Mm.
Ja, och som det är buzz kring.
Mm.
Och det första stora som hände var väl då att Ilja Kovalchuk till slut skrev på för Los Angeles Kings 3 år för vad? Han får
6,25 miljoner.
Ja, och som det lät på slutet, det var väl rätt många lag inblandade som ville ha honom, men inte så många som var beredda att betala så mycket och ge så mycket. Han får ju helt enkelt ett Patrick Marleau-kontrakt.
Ja, en exakt replika kan man säga.
Ja, och ja, jag vet inte jag. Jag tror ju fortfarande att Kovalchuk har en eller två fina säsonger i sig, men det är ändå ett vågspel det här, och jag vet inte, Los Angeles... Det blev ju inte, vad som visade sig under slutspelet senast var ju att de var att
tröga.
De skulle behöva bli yngre och snabbare. Och mycket kan man säga om det här, men så det blev de då inte.
Nej, för det kan vi ju slå fast att Kovi är fortfarande en jättebra hockeyspelare, men snabb, det är han ju inte. Det har väl aldrig varit hans absolut största egenskap, och han har inte blivit snabbare här borta i Ryssland heller.
Nej.
Så att jag håller med dig där om att jag är glad faktiskt att Kovi är tillbaka. Så det ska bli kul att se han här i NHL igen på regular basis så att säga.
Ja.
Och han kommer bidra, men han är regerande poängliga vinnare i KHL.
Han kommer att hjälpa på en punkt förmodligen, och det var ju, de hade väldigt svårt att göra mål, Kings. Under grundserien så var de ju ett av de bästa defensiva lagen, om inte allra bäst. Men de hade förtvivlat svårt att göra mål framåt.
Ja, precis. Och Kovi kommer här från 2 raka 30-målssäsonger i Ryssland. Och då ska vi komma ihåg, vilket man kan kommentera på flera olika sätt, att KHL-säsongen är ju bara 60 matcher lång. Och att då göra 30 mål är ju en bra siffra två år i rad. Plus att det kanske är lite skonsamt för hans 35-åriga kropp. Att bara spela 60 matcher per säsong fem år i rad nu. Jag vet att Jagger var tacksam för det när han kom tillbaka till NHL. När han hade spelat 2-3 år i KHL. Att det förlängde hans karriär senare i NHL. Att han faktiskt fått, jag menar 60 matcher är mycket det också. Men det innebär ändå lite bättre återhämtning. Och längre sommar. Sådär. Så att Kovi är fortfarande en jättebra spelare. Jag tror att han är minst god för en 60 poäng nu när han kommer tillbaka. Men just som du säger, det var inte många, det var ingen, helt enkelt ingen annan general manager som var intresserad av att ge han det där tredje året.
Nej.
Och då var det bara Kings kvar.
Problemet är ju då när man skriver ett sånt kontrakt med en plus 35, så finns det ingen möjlighet att göra någonting av kontraktet. Det kommer att vara on the books vad som än händer. Det går inte, även om du köper ut honom eller skickar ner honom i AHL, så har man skrivit sånt kontrakt, då står man med den cap hitten.
Ja, så att exakt. Och då är det där tredje året ganska, ganska jobbigt, för då är han trots allt 37-38 bast.
Ja. Jag tror så här, jag tror att han kommer att vara stor hjälp under grundserien. Han kommer ju mycket mål under grundserien och vara en attraktion i Staples Center. Men han kommer ju inte att hjälpa till med de problem som blev exponerade i playoff. Och det är då det gäller. Han kommer inte att, han hade ju inte varit vapnet mot Vegas i den här serien när de var svepta.
Nej, precis. Så det känns inte som att det här knuffar dem vidare en eller två slutspelsrunder, vilket känns som är tanken med det här. Det känns inte som att det räcker. Och jag tittar fram några år på Kings kontrakts struktur och situation där när jag menar, med Dustin Brown som har långtidskontrakt, så här, de kommer ju vara 35, 36, 37 år de här gubbarna om 2020-21 och fortfarande har kontrakt. Carter.
Gubbarna. Säg inte gubbar.
Nej, förlåt, jag förstår det. Det är en kränkning nästan här. Ja. Men förstår ni att jag känner mig liksom relativt ung, tycker jag själv. Men jag ska ju fylla 28 år. Jag är lika gammal som Tavares och John Carlson och Erik Karlsson som är födda 90 precis som jag. Och det snackas ju på vissa håll där om att ska man verkligen liksom 8-årskontrakt på John Carlson, var det så bra liksom, för han kommer inte vara så bra.
Ja, vänta, nu ska du inte
Då känner jag mig lite gammal i alla fall.
Ja, just det. Men då ska du vänta, ska du få se hur det känns när du åker på draften och du är äldre än föräldrarna till draftkillen.
Ja, okej. Där fick du med faktiskt. Nu ska jag hålla tyst. Ja.
För så börjar det bli.
Okej. Ja, jag vet det.
Ja, då kan vi väl, eftersom du nämnde den nu då, så kan vi ju ta det på en gång att Washington gjorde lite affärer där. De tradeade Grubauer.
Just det.
Till Colorado och lyckades få Colorado att ta Brooks Orpiks kontrakt också då.
Ja, precis.
Brooks Orpik gjorde ju faktiskt ett väldigt bra slutspel. Han var väldigt central för det här Stanley Cup-resan.
Ja.
Men har ju ett jobbigt kontrakt som de nu blir av med.
Ja, precis. Alltså, det faktum att han tjänade 5,5 miljoner dollar i ytterligare något år här. Det funkade ju inte för Washington om de skulle ha råd här med John Carlson som vi kommer in på. Men som du säger, Brooks Orpik, det känns ändå lite synd på sätt och vis, alltså att det gick till på det här viset, för att som Ovechkin uttryckte sig om att han var det något ord för pappa på ryska liksom. Den respekten hade han för Brooks.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Ja, men nu verkar det ju vara så att om inte Colorado kan trada vidare Orpik, och det verkar ju mycket tveksamt om de kan, så tänker de köpa ut honom.
Ja, det spekuleras ju att de typ har gjort det redan.
Och i och med att det är de som köper ut honom, då kan han gå tillbaka till Washington, om jag har förstått saken rätt.
Ja.
Och de kan skriva ett betydligt mer anständigt kontrakt med honom. Det vore väl en jävla underlig resa.
Ja, det vore ju, för det är ju mycket troligt att det blir så faktiskt. För att, som du säger, hade de köpt ut honom själva i Caps, då hade det ju inte gått att signa han igen. Enligt Nej. Regelboken. Men nu när det är Av som köper ut honom istället, ja, då kan han ju gå till någon av de andra 30 NHL-klubbarna och då är ju Caps en av dem. Och så kan de skriva på ett betydligt förmånligare kontrakt och så blir slutcirkeln lite grann ändå.
Ja, och han får alla pengar ändå, så han blir jätteglad.
Alltså han skiter ju i det egentligen. Det är bara lite... Ja, ja, det löste sig bra liksom.
Ja. Ja. Och bara i förbegående kan vi nämna då Grubauer, att det var ju, han var väl den hetaste backup-målisen där ute nu. Han var liksom den här säsongens Scott Darling eller något sånt. Han var ju första målisen när de gick in i slutspelet faktiskt.
Det glömmer man ju bort, men det var han ju. Och det var något som jag argumenterade för där.
Ja, jag kommer ihåg det.
Stolt ögonblick.
Men... det ser ut som en bra, på pappret ser det ut som en bra idé. Han har ju väl omedelbart skrivit kontrakt med Colorado också, eller hur?
Just det, han skrev 3-årskontrakt för 3,33.
Ja, det låter ju rimligt. Men det är samma sak. Man vet inte förrän det finns ett facit huruvida en backup är redo för tjänstgöring som första målvakt. Det är en väldig skillnad. Men han verkar ju väldigt bra.
Ja, precis. Och jag tycker det blir en bra lösning här nu, för att jag tyckte Avs kom lite här från kanten som en möjlighet att byta till sig Grubauer. För vi har ju pratat om dels Carolina och dels kanske framförallt Islanders. Det var ju snack om att Islanders skulle trada bort en av sina två första val där, 11 eller 12 mot Grubauer. Men de var ju inte intresserade i sin tur av att baka in Orpik, och det var ju det som fällde avgörande att det blev Avalanche till slut då, att de kunde göra det. Och ja, jag håller med. Alltså, Varlamov har ju varit lite skadebenägen här sista 2-3 åren egentligen. Förra säsongen var ju väldigt skadebenägen. Så att, han är ju en bra målvakt. Men nu har de ju väldigt bra insurance här i Grubauer. Och det kanske inte blir riktigt den här Scott Darling-pressen på Grubauer heller, eftersom att han ändå har Varlamov där. De kommer ju konkurrera om den första spaden. Och det som är lite pikant i sammanhanget är ju också att Varlamov, Colorado, bytte också till sig honom från just Washington mot ett draftval en gång i tiden. Väldigt lyckat. Så att de har ju goda minnen av att göra sådana här byten med just Washington.
Ja, just det. Ja, ja, men om vi kommer tillbaka till Washingtons perspektiv över det här då, att det viktiga för dem att få bort Orpik var att då kunde de då skriva nytt kontrakt med John Carlson som var på väg att bli UFA, på väg bort. Men nu skrev de ett jävligt saftigt kontrakt med honom på 8 år med 8 miljoner i snitt per år, eller hur?
Ja, precis.
Och det, ja, det låter ju väldigt, väldigt mycket, alltså, tycker jag. Ja. Just det här med åren. Det kommer ju förmodligen att straffa sig, men det har ju blivit på något vis så att det har blivit the price of doing business. Om man verkligen vill ha en toppspelare, då får man ge dem mer än vad de behöver, för annars kommer någon annan att ge det.
Exakt, och då är det skitsvårt att få tag i en lika bra spelare igen. Även om man kanske inte vill ge så mycket som man är tvungen att ge. För den spelare man redan har. Så att, ja, jag håller med om det. Men det, ja. Men det, samtidigt förstår man John Carlson att han hade väldigt mycket leverage. Det här ordet som jag brukar använda på sin sida. Han har precis vunnit backarnas poängliga i grundserien och i slutspelet. Och han har vunnit Stanley Cup. Och han har sett Oliver Ekman Larsson skriva på för faktiskt ännu dyrare kontrakt. 8,25 miljoner dollar för 8 år i Arizona.
Ja.
Så att Carlson, Washington ville ju att kontraktet skulle inledas med en 7a. Men Carlson ville inte sträcka sig under 8 miljoner. Så att då blev det 8 miljoner.
Ja, och ja, de här långa kontrakten, de är ju rätt dåliga för klubbarna då. Men de är ju väldigt bra för spelarna. Spelarna vill ju ha så mycket trygghet som det går.
Ja, exakt.
Och vet vad de ska vara. Och så det är ju inget orimligt med det. Så är alla människor.
Ja, precis. Men nu går det ju snack här om vilket kommer verkligen öka på chanserna, som redan är nästan 100%, att det blir lockout. Att ägarna vill ju att det ska begränsa till max 5 år kontraktslängd.
Vissa ägare, ja.
Ja.
De mest inflytelserika, Mr. Jacobs i Boston och så.
Ja. Det vill ju inte spela.
Visst. Nej, men det är de som kommer få vika sig in i end i alla fall.
Ja, det blir...
Vi vet att det blir en ny till teater med lockout, och så får ägarna det de vill ha.
Ja, det är faktiskt så det går till. Och, ja, det är ju så. Ja. Nej, men ja, jag tycker väl ändå att...
ja, det finns ju värre exempel än John Karlsson.
Ja, men, precis.
Så, men, och jag förstår att de vill ha kvar dem. I princip kommer ju Washington tillbaka med samma lag i nästa år. Jag såg nu att den som inte blir kvar är Devante.
Ja, precis. Det kan ju vara så att de ändå skriver kontrakt med han till slut. Det är bara att de inte ger något qualifying offer. Och det var för att de var rädda för att han skulle sitta och peka på hans 7 mål i Stanley Cup-plusspelet. Mm. Och så att hans värde kanske skulle öka för mycket då. Men, så det var ju lite speciellt att de faktiskt inte ger han ett qualifying offer efter det fina slutspelet. Men ja, vi får se vad som händer där.
Men det var ju ganska korrekt. Alltså, han hade ju ett fantastiskt slutspel. Men det har vi sett förr också, spelare som har sådana slutspel men inte egentligen de spelar över sin förmåga i en sån framgångsvåg. Ja. Brian, vad heter han? Bickle comes to mind.
Ja, det var ett väldigt bra exempel på en sån spelare som inte är så bra egentligen men som följer med i den här ruset, eller man ska kalla det.
Ja, alltså, som resten, och han fick ju ett jävligt dåligt kontrakt sett ur Chicagos perspektiv.
Ja, som ställde till det på många olika nivåer för Chicago sen i deras extremt tajta budget.
Ja.
Ja. Så att, nej, men jag tycker ändå att de har skött det här ganska bra, Washington, efter förutsättningarna.
Kan du inte prata lite mer om Washington bara så går jag och hämtar kaffe?
Ja. Ja, klassiker. Ja, men då kan jag väl säga att det här är ju verkligen naturligt, så det är inget att egentligen ifrågasätta, men det är ju så tydligt det här med att i takt med att lönetaket höjs så höjs spelarlönerna väldigt tydligt också. Till exempel Kuznetsov skulle jag nog värdera som ännu viktigare, eller i alla fall ännu bättre än Karlsson som spelar. Visst, Karlssons poängproduktion är fantastisk, men hans produktion sköt ju verkligen i höjden nu när han fick spela PP med Ovechkin och Kuznetsov på varsin sida. Ja. Men
pratar vi om nu?
Nu pratar jag om lite lönestruktur, va? Hur tydligt de går upp i takt med att lönetaket höjs nu. Men det höjdes ju med 4,5 miljoner till den här sommaren. Ja. Och Kuznetsov, förra säsongen skrev Kuznetsov på för ett åttaårskontrakt för 7,8 miljoner dollar. Nu får Karlsson ett för 8 miljoner dollar. Och visst, han är back, så han kanske är värd mer. Men jag tycker Kuznetsov är en bättre spelare. Men det är ett tydligt exempel på att höjs lönetaket, då kommer även spelarlönerna naturligtvis att höjas också. Om vi såg Norris Trophy-vinnaren Victor Hedman skrev på för 7,8 härom året. Det trumfas nu av Karlsson, som jag skulle säga är en sämre spelare men får ett bättre kontrakt.
Viktors kontrakt beskrivs som club-friendly.
Ja, precis. Och det är ändå 7,8 miljoner dollar. Liksom. Men, och där kan man ju verkligen säga att det här är inte dåliga nyheter heller för Erik Karlsson och för Drew Doughty. Jag menar, vi pratar ju om 11, kanske uppemot 11 miljoner dollar på dem i världen nu. Så att snacka om att lönestrukturen höjs alltså.
Ja, sen hade vi en riktig trade i alla fall. En riktig får väl betraktas, eftersom inte hände så mycket annat då, som en blockbuster. Ja. När Carolina tradade Elias Lindholm, Noah Hanifin till Calgary för Dougie Hamilton, Fairland och Fox.
Ja.
Och det, att Elias rörde på sig kom inte som någon chock. Det framgick tydligt av hans agent där som slet hårt för att få komma till rätta med Carolina, men de kom helt enkelt inte överens om vad de skulle göra med honom.
Nej, precis. Så han är ju RFA den här sommaren, Elias Lindholm, så att han sitter i en kontraktsförhandling, och det visar sig att de var ungefär 1 miljon dollar per säsong ifrån varandra. Mm. Och det gapet gick inte att närma sig kring. Så att det var kört.
Ja, och det är väl tydligen ett bevis för att nya ägaren där, vad heter han, Dundon?
Dundon, ja.
Är inte, verkligen inte rädd för och dramatiska förändringar.
Nej, precis.
Mer kan komma, sägs
det. Ja, visst, det är verkligen. Och det sägs ju då att han var i allra högsta grad inblandad i den förhandlingen med Peter Wallén, som ju är Elias Lindholms agent. Och jag menar, normalt sett så lägger sig inte ägare i sportsliga förhandlingar, utan det är upp till general managern att sköta. Men Tom Dundon är ju en speciell general manager som vill vara med och som är så extremt hands-on. Alltså.
Ja. Ja, och nu råder det då väldigt debatt om vem som vann den här traden. Dougie Hamilton är ju, anses ju som en, det är ju en elitback. Ja. Men det är, nu har han blivit tradad igen här.
Ja, det är anmärkningsvärt.
Det är tredje gången.
Ja, det är tredje klubben.
Ja. Och det vittnar ju då om att det inte rök utan eld när det pratas om hans karaktär och personlighet. Ja. Han är inte den mest älskade faktiskt.
Nej.
Så det anses att han har problem att komma överens med människor och visar så här tydligt att han inte vill vara, ja, tydligen han visar tydligt att han inte vill vara i Calgary då.
Nej, och lite grann att han har ett väldigt stort självförtroende och ska jag säga, en syn på sig själv. Alltså han tycker att i Calgary verkar det som att, och kanske även i Boston, att han tycker att han är liksom typ bästa backen. Mm. Att han ska behandlas som det. Han ska liksom få PP-minuter som om han vore Erik Karlsson ungefär. Och det är inget, alltså han ska behandlas som att han är den stora stjärnbacken ungefär. Mm. Och det tyckte inte han att Calgary signalerade, för att de var i sin tur missnöjda. Om man tar just Calgarys fall att de tradade honom nu, så var ju de missnöjda med att de hade en sån fin backsida, och så blev det inte bättre än vad det blev den här gångna säsongen, för att de var inte nöjda med balansen där, att Hamilton som högerskytt och så Hamonix som de tog in som också är högerskytt, och så TJ Brody som visserligen är vänsterskytt men som också vill spela på högersidan. Alla de tre konkurrerade på högersidan. Och Doug Hamilton tyckte att han är självklart. Det är klart att jag ska spela med Mark Giordano i första backpar och vara högerskytt. Kom igen liksom. Hallå. Medan TD Brody då fick hoppa till vänstersidan och spela med Hamonic. Och så funkar inte det något bra. Och nu hoppas de i sin tur då att Brody ska gå tillbaka med Giordano i första backpar. Och att Noah Hanifin ska spela till vänster ihop med Hamonic. Och att det ska bli bättre balans då.
Mm. Ja, men låt oss säga så då. Hamilton är den bästa spelaren i den här traden, så är det ju. Men samtidigt så får alltså Calgary två yngre spelare som är väldigt talangfulla och som det rimligen finns mer att ta ut. Jag tror ju till exempel att Elias då kommer att må väldigt bra av ett miljöombyte och att det finns definitivt mer potential att krama ur honom. Det tråkiga för honom är väl då att vad som hände är att han återförenas med Bill Peters direkt.
Ja.
Samma för Hanifin. Och jag vet inte hur de känner för det egentligen. Men ja, det är i alla fall i en annan stad, i ett annat land och i en annan konferens.
Ja, precis. Det borde vara bra liksom. Men jag blev lite orolig när jag hörde Bill Peters prata om den här traden. För att visst, han höjde verkligen Elias Lindholm till skyarna och sa att han var jätteglad och han var delaktig i den här traden kan man väl säga. Men samtidigt så pratar han om Elias på det sättet som jag hoppades att Elias kanske skulle komma ifrån om han blev tradad. Att han är så versatile och användbar och anpassningsbar. Han kan spela både center och ytterforward och ner i tredje kedjan och en första line kanske med Monahan och Gaudreau. Men det är det som har varit lite problemet för Elias i Calgary tycker jag, eller i Carolina, att han har kastats runt i olika roller från match till match och aldrig fått den här kontinuiteten. Och det tror jag har gjort att han inte har fått det här stora genombrottet som man tror att han har i sig. För nu pratar Bill Peters om att han ska använda honom på samma sätt i Calgary. Och då kanske det här miljöombytet inte ändå blir så stort som det skulle kunna bli.
Nej, precis. Det naggar lite den dimensionen i kanten.
Ja.
Förstås. Men jag tror ändå att det är bara själva miljön. Och komma till en riktig hockeymarknad. Raleigh har ju varit lite tråkigt att vara i. När det inte går bra så är det ju ganska tomt där.
Ja, det har vi ju upplevt själva på plats där. Att det kändes som att de hörde nästan nere i båset vad vi pratade om på pressläktaren ungefär.
Ja. Det är en kort nyhet här som hände mitt under inspelningen från Ottawa. Alex Burrows has been placed on waivers for a buyout.
Ja. Mm. Det var den traden som fick sitt definitiva slut då, att Dahlén ska börja sin karriär i Vancouver nu, medan Burrows som han byttes mot i Ottawa blir utköpt helt enkelt. Så att,
ja.
Det var kanske inte så bra av Pierre Dorion.
Nej, kanske ännu en sak som inte var så bra.
Nej, precis. Det var exakt. Du fortsätter att kasta skit på stackars Ottawa.
Ja, men vad gäller Hamilton i Carolina då, så får vi se, han går åt andra håll, han går till en marknad som det inte är så kul på, de har inte varit på slutspel till slutspel sen Eisenhower var president. På att säga. Ja. Kanske samma sak där om han får miljöombud, men det känns ju som allting är up in the air med Carolina. Allting är lite skakigt och man vet inte vad som kommer att hända den här säsongen med den här nya väldigt hands-on-ägaren.
Nej, det känns skakigt faktiskt, måste jag säga. Men jag tycker traden ändå är ganska bra. Bättre än väntat från Tom Dundons sida här. För att jag som sagt, jag håller Hamilton högt som spelare. Sen är det svårt att... Man blir ju lite misstänksam med de här besynliga ryktena kring hans person. Men också att de fick med sig Adam Fox, som det kanske låter som tredje hjulet lite grann i traden. Men det är ju en jättespännande backtalang som var dominant på college-nivå, men som indikerade för Calgary att han minst han nog inte tänkte signa med dem. Och det kan ju bli samma situation i Carolina, att han väljer att bli college-free agent här om något år eller två. Men om de lyckas signa honom så är det en... Det är inte Charlie McAvoy-klass på den college-backen, men det är högklass. Och han och poäng bäst i USAs JVM-lag i vintras, har spelat två raka JVM faktiskt för USA och har gått renommé på den nivån. Så att det kan bli en bra NHL-back av honom också.
Coolt namn är det också.
Adam Fox. Fox.
Ja, det är... Jag vill heta Fox i efternamn. Per Fox.
Per Fox. Det är bra namn. Ja. Det kanske är bättre än Per Bjurman.
Ja, vi säger så. Jag döper om mig till Foxen.
Ja. Jag skulle verkligen behöva byta efternamn för att funka internationellt. Alltså för Ekelid, det finns ingen amerikan som har lyckats uttala det till närmelsevis. Alltså. Nej, men de förstår inte det här W på slutet. De fattar ju inte att man kan uttala det som ett vanligt V. Så att de säger ju Ekelöv. Okej, så Mr. Ekelöv. Are you going to check in here? Okej, okay, Ekelöv.
Lägg in ett J mellan ett B och ett U då, ska du få se.
Ja, jag förstår.
Mr. Bjurman är det vanligaste.
Ja, det är inte 5 plus det heller.
Bjurman. Men vi minns ju från diverse akkrediteringsbrickor att de har svårt att stava till Ekelöv också.
Ja, det är Ellilev.
Ellilev är vanligast.
Ja. Hur är det möjligt? Jag fattar inte. Alltså.
Ellilev, ja. Kämpa. Kämpa, Jonathan.
Ja, faktiskt. Usch.
Ja, men nu kommer vi off topic lite grann här.
Ja, det kommer knappt. Vi pratade ju om blockbuster trade i alla fall.
Men så var det inte så mycket mer trader då.
Nej.
Apropå Carolina, jag skulle bara säga det. Igår var det också känt då att Joakim Nordström får inget nytt kontrakt heller.
Nej, just det. Han fick inte något qualifying offer, så han blir ju UFA då.
Ja. Borde kunna få nytt jobb, tycker jag, någonstans. Kanske inte jättemycket pengar, men ett jobb borde han få.
Ja, jag tycker...
Ändå är pålitlig, liksom, gnuggare i fjärde kedjan, väldigt duktig i penalty kill och så.
Ja, på något, om någon konstnärning så den här säsongen så bara sket de lite grann i Kryger och Nordström i Carolina, tycker jag. Alltså Kryger skickade de ner i AHL och Nordström blev någon slags, inte hackkyckling, men en sån som inte prioriterades längre. Och så, jag menar, hela Carolina hade en svag säsong, så att, och de är ju ganska, de är 90-talister båda två, så att de borde inte vara slut. Utan det, alltså som breddspelare i en fjärdekedja så är det, håller de bra NHL-klass, tycker jag.
Nordström hamnar i New Jersey, tror jag. Det skulle passa bra.
Ja, då har du nära till hans också. Kan åka till The Rock och snacka.
Ja, The Rock.
Ja. Fick vi in det också.
Ja, fick vi in det också. Ja, men... Nu ska vi prata om det som inte händer, men som kanske händer. Och det mest diskuteras det ju nu då det faktum att John Tavares är i Los Angeles och möter fem lag för se vad de har att säga honom. Många tror att fortfarande att Islanders som är hetaste alternativet, men bara det faktum att han gör så här, det gjorde ju inte Stamkos till exempel.
Nej.
Eller hur?
Nej, det här skulle jag säga är den största free agent-soppan, storyn, grejen som jag har upplevt.
Ja.
Alltså den här digniteten på spelare och den här dramaturgin runt hans val.
Ja, det är redan så att Islanders fans, som har förstått det, är lite stötta av det här. Provocerade att han överhuvudtaget gör det här. Känner ju de sig svikna av. För vilka lager han möter, det är då Kings, det är Tampa.
Nej, inte Kings, man kan tro att det är Kings bara för att den är i Los Angeles, men det är faktum är att valet av ort är ju på grund av att hans agentfirma har sitt huvudkontor där.
Okej.
Så att det är inte Kings, utan det är Dallas, det är Toronto, det är Tampa, det är Boston och det är San Jose.
Ja, just det. Ja, just det.
Plus Islanders.
Väldigt intressant. Ja. Ja, det är ju, och det pratas om att Toronto har gjort något enormt paket där en massa spelare ska övertala honom och så.
Ja, alltså det tycker jag också är så bara ytterligare, alltså i dramaturgin som jag pratar här. Alltså det faktum att all Toronto media är ju där utanför den där kontoret, och de har ju ingen som helst tillgång till att komma in där och få några intervjuer, utan de bara står och filmar så här liksom. Hoppas att det ska hända någonting, att de ska se något speglas i fönstret eller någonting.
Och så, ja, det där känner man igen från vissa uppdrag man har haft, stå utanför något sjukhus eller så.
Ja, just det, precis. Och nu är det ju fullt av TSN och Sportsnet och så vidare där. Och de ser då i en svart bil, så kommer ju Kyle Dubas, där kommer Brendan Shanahan och det kommer Mike Babcock. Och de ska upp och ha ett möte med Tavares, och drygt två timmar senare så kommer de ut igen. Och då ryktas det om, som du säger, att de ska ha haft en promotional video typ, jättesuperambitiöst redigerad, för att liksom för att visa upp för Tavares att kolla, att du ska komma hem till Toronto och spela för oss. Och det ryktas, det är ju inte bekräftat på något sätt heller, men det ryktas om att de ska ha haft med sig en Toronto-tröja med 91 på ryggen, med C på bröstet, och visat upp för Tavares. Det här väntar jag också om du skriver på för oss.
Så att, ja, nu är väl inte säkert att han vill bli det.
Nej, precis. Det kanske säger emot också. Så här. Han kanske bara, aj då, det avskräcker dem. Men,
ja. Ja.
Och sen, då, apropå om man bara börjar med Toronto, så tycker man ju att det låter svårt att klämma in Tavares kontrakt på över 10 miljoner. Det också, som det kommer ju bli när man har Matthew som ska ha nytt kontrakt inom ett år, Marner inom ett år, och så Nylander som den här sommaren ska ha nytt kontrakt. Och så är de dessutom i stort behov av en jättebra back.
Ja.
Så var ska de få Tavares pengarna ifrån? Och ett rykte som spekuleras kring...
Ja, pengarna har de ju, men,
ja, det har
men
de,
utrymmet.
Men utrymmet, ja, precis. Och en spekulation då som finns, som cirkulerar, det är att Toronto erbjuder ett ettårskontrakt.
Ja, på 15 miljoner.
På 15 miljoner. Och att de säger så här: spela en säsong med oss medan Marner och Matthews fortfarande sitter på sina rookieavtal. Det har vi råd med. Och så vinner du Stanley Cup i Toronto. Sen får du göra vad du vill.
Ja, den tror jag inte går hem.
Det här är sånt, tror jag.
Men de andra lagen som är där och diskuterar skulle ju också behöva göra enorma saker om de ska få plats med honom. Och låt oss ta ditt tempo då, vars främsta argument sägs ju vara att Stamkos och Tavares är väldigt goda vänner.
Ja, för det har gått liksom svaga rykten, liksom så här snack i flera års tid om att när Tavares kontrakt till slut går ut, så skulle Stamkos och Tavares vilja spela ihop, för att de är ju barndomsvänner från Toronto helt enkelt. Mm. Och uppenbarligen så jag menar, Tavares har ju valt ut de här fem lagen utöver Islanders som han skulle träffa. Han valde bort Montreal, han valde bort St. Louis till exempel, han har valt bort Vegas som också är minst lika intresserade.
Och Rangers.
Och Rangers, ja, precis. Så att det är de här fem lagen utöver Islanders, det är alltså Tavares själv som har valt ut dem att få göra de här mötena. Så det är de han är själv intresserad av.
Mm.
Och det sägs att han har ett block på någon bok till och med faktiskt på 77 sidor som han har varit med och producerat, där han har gått igenom de här lagen han är mest intresserad av och analyserat dem. Att kunna gå tillbaka och läsa i boken och se fördelar, nackdelar och så vidare. På riktigt alltså. Det är Chris Johnston som rapporterar det. Så han är extremt noggrann i sitt val här. Och Tampa då, jag tror att enda grejen är just den här Stamkos-faktorn som är saken. Och kanske, vilket ju är en fördel för just Tampa, att de, och även Dallas då i sin tur, att det inte är någon delstatsskatt.
Nej, exakt.
Man får ju ut mer pengar om man spelar i Tampa.
Det är ju ett väldigt starkt argument när det handlar om så stora pengar. Alltså, det är ju, om man jämför med nu när han har bott i den här delstaten i New York, så pratar vi ju, ja, vad är det, 15% på lönen liksom, som är delstatsskatt.
Exakt.
Och det är ju enormt mycket.
När vi pratar miljontals dollar så är det ganska mycket som ryker till skatt då, ja, helt enkelt.
Ja. Men vad skulle Tampa behöva göra för att få plats med? Du måste ju trada bort en hel del, eller hur?
Ja, alltså jag borde ju vara lite exalterad och Tavares till Tampa. Oj, oj, coolt. Men jag är lite kluven här. Jag tycker det är häftigt rykte, men jag har svårt att förstå när Tampa i sin tur... Jag menar, vi pratar om Torontos kontraktsförlängningar. I Tampa sitter ju på Kucherov inom ett år, Braden Point, Vasilevski, Sergachev. Det kommer ju bara, alltså, det är knappt som att alltså, redan innan de här Tavares spekulationerna, så de kommer inte ens ha roll med de fyra spelarna. De kanske måste offra någon av dem. Så att det enda spelaren som det har pratats om tidigare som kan vara offringsbar, men bara han kommer inte räcka då, det är ju Tyler Johnson. För det pratades redan, han skrev på sitt kontrakt, att anledningen till att han inte, att hans no-trade-klausul inte skulle kicka in förrän just juli nu 2018 var för att Tampa skulle ha möjligheten att kunna trada bort honom och ta in Tavares vid det tillfället. Mm. För då visste man ju inte om Brayden Point till exempel skulle utvecklas till en sån här bra center. För jag tror att många lag som är intresserade, till exempel Boston också, att man har sett nu på Washington med en 1-2-punch, vårt favoritord här, med Kuznetsov och Bäckström, och så har vi sett Malkin Crosby. Och vi har sett alla de här lagen som vinner Stanley Cup senaste året. Carter Kopitar för några år sedan i dubbla Stanley Cups. Alltså hur viktigt det är med en 1-2-punch på centersidan. Och därför tror jag att Tavares är så het för såna här lag som egentligen inte har löneutrymme ens. Alltså, tänk dig Boston med Bergeron och Tavares.
Ja, alltså jag tycker att Tavares är så jävla bra. Så att han är en game changer för vilket lag han än går till.
Ja.
Jag tycker att han är hyllad, men jag tycker ändå att han är ligans kanske mest underskattade superstar. Han har spelat i ett jävla krattigt lag hela sin karriär.
Ja.
Och vi har aldrig fått se honom i en riktigt gynnsam miljö. Jag tror att han kommer att vara enorm. Men tänk om det blir Tampa, då har de alltså ettan och tvåan från 2009-draften.
Ja, just det. Det var Hedman som gick tvåa då. Mm.
Ja.
Och så har de ettan 2008. Alla ja, tre det. Är ju födda 90. För att Tavares och Hedman är ju sena 90-år. Så de gick ett år efter Stamkos.
Ja. Ja, det skulle vara något. Då måste det bli Stanley Cup, Jonathan.
Ja,
då
blir du nervös. Det är ett praktfiasko.
Då blir du nervös för det.
Jag blir ju, självklart, jag är ju så. Så fungerar jag som person. Jag kommer ju bli nervös om det blir så här. För jag kommer tänka att förväntningarna blir så höga. Oj, vad jobbigt. Oj.
Ja, det är som en större version av när Tampa får 5-3. Du gillar inte, för då är det så tungt om de inte
är
mål.
Ja, exakt. Jag är ju motsägelsefull som människa.
Ja, men, det är det minsta man kan säga. Det är en snäll beskrivning av vad du är.
Ja, tyvärr. Men jag tycker det mest logiska alternativet, kanske inte för Tavares, så här, det verkar inte, alltså, ja, han har ändå med dem än som ett av de här fem lagen, men det är ju Sharks som har skaffat sig löneutrymme nu, som inte har något problem att ta in en Tavares på 12 miljoner och som är naturlig arvtagare till Joe Thornton.
Ja.
Och de får en 1-2-punch där med Couture också.
Ja, och har redan Evander Kane. De blir ju jävligt otäckt bra om de får in honom också.
Exakt, så att de är verkligen...
Men då är Thornton-sagan slut, eller hur? Då...
Ja, de har råd att ta in han ett år till då kanske, men han kommer inte tjäna så mycket pengar som han gjort, så att de kommer ändå ha råd att behålla honom. Men hans tid som första center är officiellt över, om de tar in Tavares. Så är det.
Mm.
Så jag tycker det är mest upplagt för dem av de här andra lagen. Sen naturligtvis Islanders, om vi pratar dem. Jag menar, snacka om att Lou York Islanders kan vi kalla honom för nu. Gör sitt bästa för att sälja in en kontraktsförlängning där. Med att dels att Lou har kommit in, men också att han tar in Barry Trotz. Han var ju med på deras, de har haft sitt möte igår. På måndagen hade de sitt 2-timmars möte där i Los Angeles med Tavares. Och då var Barry Trotz med och skulle sälja in det nya Islanders till honom. Och Lamorelli himself förstås. Och de gjorde en fantastisk draft där. De har Matt Barzal som regerande Calder Trophy-mästare och de har en ny arena deal klar, så att,
men det är något lätt förnedrande med att de måste sitta och be honom, alltså. Håller du inte med om det? Jag förstår att fansen tycker att det skaver i dem att Islanders bara är ett av sex lag som sitter där och ska böna och be.
Att de ska behöva att de ska behöva åka till Los Angeles.
Ja.
Och sitta och få lika mycket tid som de andra lagen. Så här 2-timmars möte. Och presentera.
Ja,
liksom, det här alternativet kan du också välja. Liksom.
Det är en förmjukelse i det, tycker jag. Ja. Som inte känns helt kosher. Alltså.
Men för Islanders fansens skull så vill jag säga att självklart så är det jätteviktigt att Tavares förlänger med dem. Men om man jämför med hur det kändes i vintras kontra nu, så tycker jag inte det innebär döden för Islanders. Alltså, de har ändå Matt Barzal som skulle kunna ta, man skulle vilja ha Tavares och Barzal som en 1-2-punch, men de har ändå en Barzal som skulle kunna ta över som första center. De har en jättefin draft, Bear Trotz, ny arena. Alltså det är lite ljusare nu i alla fall.
Men... Det är rationalisering, ja. Jonathan. Om de inte får ta det psykologiskt helt förkrossande i det, sänker ju hela organisationen.
Ja, jag håller, alltså, ja, när man, om man ska tänka rationellt så är det nog, alltså, känslovärdet i det här är enormt.
Ja, enormt. Verkligen. Ja. Verkligen. Och även om han skriver på nu då för Islanders, så jag tror ju fortfarande det blir så. Och så kommer det att vara lite dålig eftersmak för många fans, tror jag, att det här händer.
Ja, alltså att han har gjort en sån stor grej av det nu och åker bort från New York för att sköta förhandlingarna. Och ja, att han har all de här uppgifterna som kommer ut, att han har de här 77 sidorna han har knåpat upp själv i princip. Alltså, att han så jättetydligt har övervägt andra alternativ. Det är klart att det har krävts så mycket av Islanders för att få honom att stanna. Alltså, så som de har revampat sin organisation på en månad här bara för att sista desperat försök få honom att lockas tillbaks.
Ja, nej, ja. Vi får väl svar framåt slutet av helgen här då.
Ja, precis. Det tror jag också.
Det är på söndag det öppnar, va?
På söndag är det första helgen, ja.
Ja. Spännande, hörde du.
Det är otroligt spännande.
Vad tror du mer händer då? Vi har mycket rykte. Det fortsätter gå rykten om Erik Karlsson. Det händer ju ingenting nu under draften då. Men jag hörde från vanligtvis väldigt tillförlitliga källor i Ottawa att han kommer inte att vara kvar i Ottawa. Han kommer inte att spela Ottawa Senators mer, tror de.
Nej, och jag har ju varit inne på det länge att jag tror att det alternativet är inte aktuellt längre. Utan han kommer att trade han. Så att ja, jag vet inte varför det inte...
Och det sägs fortfarande Vegas då. Vegas ställde till det lite för sig genom att skicka sitt första val då i den här draften till Detroit för Tatar.
Ja, det var dumt.
Ja, det var lite väl dyrt för Tatar som sen inte platsade.
Nej, det är det som är så lite pikant. Jag har kanske varit inne på det också med Vegas förut. Men alltså, alla de här misfitsen som de tog i expansionsdraften som var offrade av respektive klubb, de lyckades... bra där. Men när de själv offrar grejer för att komma åt en spelare, då skiter det sig.
Ja, ja, så vi får se. Men nu får de väl skicka sitt första val från 2019 nu, för nu är vi förbi den här draften.
Ja, just det. Mm.
Och så lite annat smått och gott, kanske.
Ja, precis. Och där, apropå Karlsson och Vegas så blir det intressant här under sommaren att se vad William Karlsson får för kontrakt också.
Verkligen, verkligen. Vi har en annan, det pratas mycket om, är Rick Nash då, vad som ska hända med honom.
Ja, det kom ju några konstiga uppgifter om att han till och med övervägde att lägga av. Men det har ju, ja, men det har ju faktiskt tillbakavisats, för han har ju haft lite hjärnskakningsproblem. Men nu har han själv sagt att han är, nej, jag ska inte lägga av. Och enligt Darren Drager så är det ju uppemot 5-6-7 lag som redan har kontaktat honom den här veckan nu som föranleder 1 juli. När man har rätt att ta kontakt. Och bland annat så ska Columbus vara ett hett alternativ. Att han ska återvända till sin gamla stad.
Ja. Boston är ju intresserade fortfarande också. Faktiskt. Mm. Men det hänger ju lite på till exempel Tavares historien här.
Exakt. Och de var ju intresserade av Kovalchuk också.
Ja.
Van Riemsdyk är det mycket snack om förstås.
Ja.
Men han gjorde ändå 36 mål den här säsongen. Och mål är väl allra mest attraktivt att värva till sig, kanske. Där snackas det om ett dussin lag som också är intresserade, så att han lär inte gråta över den lön han kommer skriva på. Det kan nog trissa upp ett pris där som är ganska fördelaktigt för honom.
Ja. Ja. Det blir en spännande dag. Och spännande överhuvudtaget. Helt spännande.
Ja, Pacioretty, vi har andra stora namn. Ryan O'Reilly, Skinner, Falk, de här Carolina-spelare. Det borde kunna hända mycket.
Ja, det borde det. Och så kan det komma något som vi vet här om året när det var Subban och Weber. Det kan komma något från sidan som vi inte alls räknar med.
Crosby mot...
Kessel är fortfarande i diskussion. Han har sagt att han stannar väl helst, men han skulle inte ha något mot en trade heller.
Nej, ja, precis. Och det är...
Ja,
men det är ju anmärkningsvärt uttalande. För så brukar man inte uttala sig innan en trade är genomförd. Liksom.
Nej. Det är intressant, mycket snack om Rangers, vad de ska göra här. De verkar ju som att de håller fast vid den här retool-idén. Men trailer kommer förmodligen att inträffa. Hayes sägs vara på tillgänglig, Zuccarello. Och så har vi gått rykt om att de kanske tar tillbaka Hagelin.
Jaha, det har jag missat faktiskt. Ja, okay. Ja, det är ju... Jag har ju haft svårt att tro. Alltså Jeff Gorton har jag känsla av är en rebuildare. Alltså han kommer vilja fortsätta det här. Och det faktum att de skickade ut det här brevet i vintras, att till och med ägarna var med på den här idén. Men jag har ju svårt att se att nu när de plötsligt ser att de har massa löneutrymme, att det gamla klassiska Rangers-tänket ska försvinna, att de inte ska lockas av de här stora namnen till slut ändå.
Nej, jag tror precis som du.
Typ Erik Karlsson.
Ja, nej, jag håller med dig. Jag har också svårt att se att de ska ha sånt tålamod och vara smarta på det sättet. Det är inte New York.
Nej, och de här logerna där som kostar miljontals dollar kanske, i alla fall kronor att hyra för en säsong. Alltså att de ska se ett lag som siktar på ett högt draftval. Liksom.
Nej,
det går inte.
Nej, det är inte riktigt New York. Alltså, det här är ju en stad med en speciell karaktär och short attention span och vill ha kickarna nu.
De vill ha kvalitet, underhållning.
Mm. Ja, vi får se om de lyckas stå emot frestelserna. Jag tvivlar.
Jag tvivlar också. Ja, men det känns som att nästa podd i alla fall, det är väl våran långa sån här genomgång av första dagarna och off-season efter 1 juli och liksom sammanfatta lite vad som hände.
Och sista podden för säsongen nästa vecka.
Exakt.
Och sen åker jag till Sverige. Och vi kanske gör någon under sommaren bara för att få göra en gemensam.
Ja, exakt. Så kanske vi kan göra den på plats. Till. Ja, exakt.
Ja, vi borde göra den live. Det ska ju våra kollegor göra. Lindqvist och kompani.
Ja, just det. Det är väl alldeles här i dagarna.
De ska vara på O'Learys i Stockholm.
Ja, just det.
Ja, vi borde också göra en live någonstans.
Ja, vi kanske får helt slänga ihop en live på det. Vi får se om vi kan.
Vad finns det för pubbar i Örby?
Örby bar och kök.
Ja, vi får vara där. Eller så får vi åka till Borlänge.
Ja, det är nästan så. Örby bar och kök, då blir det nog bara 10 personer får plats där. Så det blir ingen lyckad live på, tror jag.
Örby bar och kök, fint. Du, apropå ingenting, så det är ju, vad är det för dag vi spelar in det? Tisdag.
Just det.
Nu om 2 timmar efter vi har spelat in det här, klockan är 1 på dagen här. Mm. Klockan 3 får vi veta vilka som väljs in i Hall of Fame.
Just
det. Och de som är hetaste trion är ju då Martin Brodeur, Martin Saint-Louis och Daniel Alfredsson.
Ja, det är ju nästan så att folk kommer undra här i början av podden varför vi inte tar upp det. Men det hinner vi ju inte göra helt enkelt då. Men det kan ju alltså bli Alfie i Hall of Fame. Det är stort, det är stort.
Man vet ju att Brodeur som är första eligible, eller hur man uttrycker det, han blir såklart invald. Och förmodligen Saint-Louis också.
Ja.
Sen finns det några konkurrenter till Alfie då. Mogilny, en Curtis Joseph.
Ja.
Men det blir uppror. Tänk om det kunde få hända något trevligt för 8, va? Det blir uppror där om de inte väljer in Alfie.
Ja, precis. Nej, jag tycker visst. Han saknade en Stanley Cup-titel, men han var ju kapten där hur länge som helst och en klubbikon, så det förstår jag. Så att, och en väldigt bra spelare under flera decennium.
Och med honom, då är hela den svenska gyllene generationen invald med Sudden, Foppa, Lidas och Alfie.
Ja, det är coolt. Vi slår fast att det blev så.
Ja, vi hoppas på det.
Skulle vi fått rösta så var han given Alfie. Och jag skulle förstås ha röstat på Marty också. Saint-Louis, menar då. Inte Marty Brodeur. Ja, Brodeur också. Men Saint-Louis förstås.
Ja, men du, då återgår vi och tittar på lite fotboll och så också då.
Du, det pågår ett fotbolls-VM här som vi faktiskt inte kan hålla oss borta från heller.
Nej,
så att, faktiskt. Det är snart dags igen för lite matcher här. Så att... Vi tackar för den här veckan då, och sen så hörs vi någonstans i början av juli.
Ja, och då blir det en riktigt lång drapa till på.
Då får vi ha nästan vatten och kaffe och allt möjligt förberett. Så det kommer vara en liten pers fysiskt för oss också att klara av tre timmar eller vad det kan bli. Åtminstone 2.
Ja, men hörni, Tack ska ni ha.
Tack så mycket detsamma, och vi hörs.
Hej.
Hej.
Hallå, hallå, hallå. Hallå, hallå, hallå.
Alex Chiasson, Joe Luis Arena och Esposito.
Esposito.
Uttalsproblem, men vi tjötar ändå. Och alla kan vara lugna, inspelningsknappen är på. Bjuder Hanna Kål, han har grym i sin roll. Från Kålesoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Det blir ju allt fler som rattar in hans blogg.
Gå och lyssna på hans podd. One, two,
times, speed, so
hallå, hallå, hallå.
One, two, times, speed, so
hallå, hallå, hallå.
Ekeliv, som är ung och har driv. Verkar stor och stark och känns allmänt massiv. Han hejar på Tampa och älskar Hedman. Sjunger som Sinatra.
Ja, och det ser man.
Nu är det dags för refräng. Dags för magi, Victor Norén.
Du är ett geni.
Så stand up at home and remove your hats. Höj volym, för nu är det plats. One, two, times, speed, so
hallå, hallå, hallå.
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 Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.
Hallå, hallå, hallå.
Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.